En podcast från Aftonbladet.
Ja, hört ni. Välkomna till Sportbladets rugbypodd. Patrik Sykert och jag sitter här med Makota Sahara i studion och Frida Fagerlund i London. Det finns stunder då körschemat liksom skriver sig själv. Vart ska vi börja någonstans? Vad ska vi prata om? Vi ska prata om en situation som hände i London igår, Frida. Du var där. Det var West Ham som mötte Arsenal. West Ham krigar för sin överlevnad i ligan. Arsenal krigar för den där första ligatiteln. Första titeln överhuvudtaget på år och dag. Båda två är ganska nära målet. Eller ja, West Ham är ju inte nära målet, för de hänger ju utan tvekan löst. Men Arsenal är ju så nära så att de kan, liksom, de kan känna lukten av den där trofén nu. Och klockan bara tickar på och målet kommer inte. Och det är kamp över hela planen och det är nerverna utanpå skjortan. Och så gör Leandro Trossard det där målet, det där typiska Arsenal-målet. Man liksom får med sig det. Och så kommer situationen, Frida. Hur är liksom vibrationen i luften? Först när målet görs och den där evighetslånga varkollen. Man vet ju liksom hela den här säsongen liksom komprimeras ju in till de här slow motion sekunderna, för att det här är ju det Arsenal har varit så kända för. Det här är ju det vi har pratat om. Den stora konversationen runt Arsenal den här säsongen är ju sättet man står i vägen, man gruffar, man håller fast, man gör det trångt, man skapar ett slagfält av 50-50 situationer framför målvakten. Och det är ju så man har gjort, tagit de flesta av sina poäng. Och så får man den här situationen. Domaren väljer till slut att döma bort målet. Jag kan tycka att det är fair, för att det var ju en foul liksom, inte så mycket att prata om. Men just den där, de där 5 minuterna inne på arenan, Frida, de vill jag gärna att du tar oss tillbaka till.
Jag tror att ingen mådde bra under de fem minuterna, oavsett om man höll på Arsenal eller West Ham eller var Chris Kavanagh. För att han visste ju att det här skulle vara det största domslutet som har fattats, ja, men kanske någonsin i Premier Leagues historia. För att så pass mycket stod ju på spel, alltså sett till att det skulle både innebära att Arsenal förmodligen vinner ligan nu, och då ihop med att West Ham... Nu ser det ju väldigt mörkt ut för deras del. Det var inte bara det att de inte fick med sig någon poäng, utan det är ju också att Leeds nu är säkra. Mm. Och det är de som möter Tottenham ikväll. Så att det kan ju antingen bli så att Leeds slappnar av helt och hållet och gör det enklare för Tottenham. Sen kan det naturligtvis bli på andra hållet också. Men som sagt, jag tror att det var rätt så många hjärtan som dunkade hårt i bröstkorgen där, inklusive mitt då, för att man, ja, det var en så märklig stämning också, för att det var väldigt livat på läktarna. Mm. Och så då blir det helt knäpptyst när Kavanagh, det tog så lång tid också från att han gick ifrån sin skärm, klev tillbaka in på planen, han står typ 3 sekunder och väntar på att det ska bli helt knäpptyst. Och sedan så meddelar han då att målet kommer att dömas bort. Ja, det var en urladdning så att säga. Och det var en märklig match för Arsenals del också, sett till att man startar väldigt, väldigt bra. Och tar ju över helt och hållet där i och med att West Ham ligger väldigt djupt. Spelar med en fembackslinje, de vill inte riktigt pressa heller. Och så blir det Ben White skada där som förändrar allting. För att det innebär att helt plötsligt så måste Mikel Arteta göra ett val. Och han gjorde ju faktiskt fel val med facit i hand, för att han valde att sätta ner Declan Rice till höger. Det ska ju sägas också att Rice hade glidit ut till höger, alltså under hela matchen eller under den första halvleken. Så på så vis så var det inte en fullständig chock att han plötsligt blev högerback. Men Arteta sätter in Zubimendi också, och han inser ganska snabbt att ingenting blev bättre i Arsenals spel, snarare tvärtom. Och West Ham kom in i matchen. Så att, ja, det blev riktigt nervigt i slutändan. Men tycker man måste lyfta fram Martin Ødegaard också som kommer in och gör väldigt stor skillnad. Zubimendi, stackaren, han ryker. Och igen, det var jag inte förvånad över, för att som sagt Arteta insåg att han fick saker och ting fel där i första halvleken. Men Ødegaard, han kom in och han gjorde ju allt det där egentligen som man vill se från honom på veckolig basis som man inte riktigt har kunnat visa. Så jag tror det var skönt för honom också att få ligga bakom det där målet, och man såg också vid slutsignalen när alla bara föll till marken. Alltså både West Ham och Arsenal-spelare. Det var ju som sagt en riktig urladdning. Men Ødegaard, man såg på hans eufori att det säkert betyder mycket för honom att få göra det avtrycket.
Alltså det var ju någon presslöpning han tog i slutet av matchen där Ødegaard också. Man märkte hur mycket det liksom betydde för honom och vad han liksom... Där visade han ju verkligen varför han bär kaptenens bindel på något sätt. Han satte den där pressen liksom frenetisk fart och jättefint inhopp på hans absolut viktigaste bidrag den här säsongen, får man ju säga. Väldigt kul ändå just det Frida nämnde. Arteta experimenterar ju sig fram i matchen med byterna. Det är inte så ofta man ser en tränare göra det här på det sättet. Att jag gör ett byte, det blev snett. Jag gör ett byte till, det funkar inte heller. Jag gör ett byte till. Och liksom testa sig fram och hittar till slut rätt melodi och rätt formation för att de faktiskt skulle liksom få hål på West Ham och göra det här målet. Så att det är bra matchcoachning av Arteta på så vis att han hittar ändå rätt i den här matchen, tycker jag. Sen situationen, alltså ja, det är ju foul. Framförallt när man ser Toddy Bås tröjdragning. Sen kan man ju då titta på vad som händer runt om. Och hur Toddy Bå hamnar i läget han drar i tröjan. Hur Pablo hamnar i läget han hamnar.
Ja, men det är ju som en, det är ju som en rugbymatch där inne. Det är ju helt sjukt. Det finns ju inte en enda spelare i det där straffområdet som inte håller i en tröja, som inte brottas med någon, som
han
inte
hade kunnat blåsa straff till West Ham istället.
Fullständiga famntag. Ja, men det sker ju överallt. Ja. Jag tycker Herman Kakansson summerade,
jag tror du säger Hermansson
på Twitter, som skrev så här, jag tycker han summerade ganska bra. En balanserad take. Kan vi inte bara konstatera tre saker, skriver han. 1. Självklart ska det vara frispark till Raya. 2. Upprördheten kommer ifrån att det saknas konsekvens. Arsenal hade inte lett ligan om det här varit nivån hela säsongen. 3. Det finns minst 4 frisparkar / straffar vid varje hörna, så något måste göras.
Ja.
Och det är väl det som är den stora grejen här, att någonting måste hända i domarnas bedömning utav vad som händer i straffområdet. De har tappat lite kontrollen. De vill... Alltså, domarna och ligan och förbundet och så vidare vill ju att Premier League ska ha den här särprägen om att det här är ligan och vi tillåter lite mer, det är lite mer fysiskt, det är det som är, det är en del av produkten, det här är det folk vill se, folk vill att det ska vara lite så här, det är därför man kommer till Premier League. Men tränarna och lagen är för bra på att utnyttja den gråzonen som då uppstår, för att vi istället har fått en fotboll som blir ganska egentligen tråkig att titta på, istället för att den ska vara mer underhållande, därför att den här gråzonen blir så effektiv att utnyttja, att man väljer att göra det snarare än att fokusera på andra delar av spelet. Så att det där har domarna och deras bedömning faktiskt lite på sitt bord, och där måste det komma. Och jag är helt säker på att det kommer komma nya direktiv till nästa säsong rörande det här.
Ja, det tror jag också. Det finns ju vissa förslag då, alltså vissa är mer extrema än andra, exempelvis att anfallande lag måste starta utanför boxen och löpa inåt, och det kommer i så fall göra att man inte kan, ja, men som i fallet där med David Raya, att man kan inte helt blocka av målvakten. Så att det är ju en möjlig lösning. Sen tycker jag väl att det här har kommit och gått lite under säsongen ändå. Alltså vi såg inledningsvis att det var väldigt, väldigt mycket fokus på det här. Och sen så tyckte jag nästan att, ja, men Arsenal inte slutade göra det helt och hållet. Men det var inte de helt plötsligt som gjorde det allra mest, utan vi såg andra lag. Alltså, tycker man kommer tillbaka till mötet mellan Everton och Man United hela tiden. Men jag menar, den matchen i straffområdena var ju helt galen. Ja. Helt vansinnigt vad de höll på att pucklas och så vidare. Så att det är ju långt ifrån bara Arsenal som har hållit på med det här, men det är ju ofta de som får symbolisera det.
Det är för att de är bra på det.
De har varit effektiva med det, och det har varit många matchavgörande situationer därför att de är så skickliga på att dels så har de den bästa leveransen från hörner med Declan Rice och Bukayo Saka, och dels så har de några riktigt, riktigt skickliga boxspelare i Gabriel och så vidare. Så att det är ju inte det att de har varit värst, de har ju bara varit bäst, så kan man väl säga egentligen. Plus att de leder ligan och håller på att göra någonting väldigt spektakulärt med, alltså under en säsong där det här är den stora snackisen, och då får man ju också på något sätt bära huvudansvaret för det.
Mm. Och absolut, alltså jag förstår också det här som Nuno säger, att ja, men då måste det bli frispark varje gång, eller det måste vara tydligare då från domarna och mer konsekvent. Samtidigt så kan jag tycka också att hur kan man inte tycka att det är frispark i just det här läget?
Exakt.
Alltså det är ju väldigt tydligt, just det här med att balansera på gränsen. Alltså de kliver ju över gränsen där med dels då att Pablo, att hans arm ligger över hela David Raya, och sen så Todd Boe ser man från en annan vinkel och han verkligen håller i David Rayas tröja. David Raya, det såg ju inte ut som att han för en sekund trodde att det målet skulle stå. Alltså han var ju väldigt övertygad om att han hade hållits ner, och samma sak med Mikel Arteta när han såg situationen i repris framförallt, så tycktes han också ganska säker på det. Men ja, det där beslutet ska ändå tas, och jag kan förstå varför han stod framför skärmen i, ja, men det måste väl ha varit en och en halv minut nästan som han stod där, för att det kändes väldigt, väldigt länge innan han faktiskt bestämde sig då för att gå på VARs linje.
Och han vet att han kommer att få kritik oavsett vilket beslut han tar där. Det är det också. Oavsett vilket beslut du tar det, så kommer det komma kritik på ett eller annat sätt.
Det är ju för att det är Arsenal också. Alltså jag tyckte det var ganska tydligt i samband med när Arsenal säkrade Champions League-platsen och folk helt plötsligt klagade på att de firade efter matchen. Jag bara tänkte att nu har det gått för långt.
Det där förstår verkligen inte jag heller. För att så här, absolut att man har också varit skyldig till att ifrågasätta vinnarmentaliteten i den klubben. Men såklart att de ska fira att de har tagit sig till sin första Champions League-final på 20 år. Mm. Såklart de ska vilt fira en seger som betyder så mycket som den mot West Ham gjorde. Det är väl inga som helst konstigheter att de firar den, kan jag känna.
Nej. Alltså man har all rätt att avsky Arsenal, och det kommer ju alltid vara så att Arsenal är en stor klubb och de kommer ha sina fiender. Men jag håller med, man får ju ha två tankar i huvudet samtidigt. Det är klart att de ska få fira att de är i en Champions League-final. Det är ändå verkligen inte varje år att de tar sig dit. Det har bara hänt en gång tidigare. Så där tycker jag också det är märkligt att det är som att det finns en regelbok när det kommer till etik och uppförande för Arsenal. Och sen så verkar det finnas en bok för alla andra, eller för resten.
Alltså det vet jag inte riktigt om jag håller med om, att den här etikboken, att ifrågasätta firanden sker ju överallt liksom.
Ja, fast det sker väldigt mycket i Arsenal.
Jag gör det mest när det gäller Tottenham.
Skit för att fira.
Jag ifrågasätter mest Tottenhams målfiranden. Det står jag för. Där tycker jag att de firar för hårt och gör mål för att de jinxar sig själva.
Men det var ju för att det backfired också när Xavi Simons gjorde.
Jag vet, men Richarlison har gjort det ett par gånger också.
Jo, men fira mål kan jag hålla med om. Så här, det finns lägen där du inte ska fira en kvittering. Mm. Det kan jag hålla med om. Men nu menar jag fira en seger efter slutsignal. Det har jag svårt att liksom så här argumentera mot, oavsett hur glatt folk firar när de har vunnit en fotbollsmatch.
Ja, men det var ju samma sak som då när Martin Ødegaard, när han tog... ja, men klubbfotografens kamera och fotade, det var väl förra säsongen, då blev det en jättegrej att han överdriver. Jag vet inte, det blir så här, det blir väldigt konstigt också att det hela tiden ska finnas regler för hur man reagerar på en seger.
Vill att Arsenal ska hålla sig lite på mattan. Poäng. Det är väl det.
Ja, tror att de är något. Kanske, men gör det sån stor skillnad.
Jag vet inte.
Jag tror också mycket har att göra, men nu ska vi inte så här överanalysera liksom och generalisera supportrar i grupp. Men det finns ju också en viss tendens här när det blir den här att, ja, men varför är det alltid Arsenal som frågasätt, så blir det ju lite den här, varför tror de att jorden snurrar kring Arsenal? Det finns andra klubbar också. Den kan jag känna ibland, och jag tror att det är det som på något sätt bygger upp hela den här jargongen som finns.
Sen ska vi inte ta in för mycket utav liksom sociala medier. Nej, fandomet,
inte för att generalisera
in i allt, för det är väldigt mycket. Nej, där det
händer.
Det
är det som är problemet också där, idag med sociala medier.
Och just när det gäller Arsenal så har ju de varit de var tidiga och de var väldigt högljudda, hela Arsenal TV-gänget.
Arsenal Fan TV.
Ja, Arsenal Fan TV, hela det gänget, hela den grejen. De var tidiga med att bli stora och få en stark röst och få mycket följare även från andra lag och så vidare, vilket gjorde att Arsenal-supportrarna tog mycket plats i sociala medier.
Ligger något där också.
Det tror jag har liksom spett på. Men det här är ju ett slags en yta utav supporterskap som inte får liksom generalisera hela supporterskapet, för jag tror inte de the match going fans så tror jag inte att
det är en helt annan
så är det.
Annat slag, så
vi lämnar London där då och tar oss till Manchester, för att det är fortfarande spännande, och Manchester City satte press på Arsenal inför den här matchen genom att besegra Brentford med 3-0. Det satt långt inne, Frida, och det var inte helt okontroversiellt här heller, även om siffrorna blir tydliga i slutet. Bernardo Silva slog Nathan Collins på benet. Jag vet, så får man inte göra, även om jag tyckte det var lite, det var inte jättemycket att gråta över. Kevin Schade, straffsituationen var många irriterade över efteråt. Ändå så tycker jag att den stora behållningen med den här matchen är ju Jeremy Doku och den formen han är i, alltså det är vilken, han är ju helt omöjlig att få stopp på. Det finns ju inte en spelare i Europa som är så bra en mot en just nu som Doku, skulle jag säga.
Han inledde ju säsongen väldigt, väldigt starkt. Och sen så nu så känns det som att han har prickat formen i precis rätt tid och sett till att Man City verkligen behöver få med sig de här segrarna. Jag tror att efter halva, det var inte ens halva matchen, så stod han redan på 46 bollberöringar eller någonting i den stilen. Så att han var väldigt, väldigt involverad. Och de gav ju honom bollen hela tiden också, för de känner väl att det händer saker när han har den. Han behöver ju inte ens, han behöver knappt honom yta eller skapa sig tillräckligt med yta och kan ändå klippa till bollen. Och han gjorde ju två fina mål, får man säga, på Hill Dickinson Stadium. Och han gör målet här som verkligen öppnar upp saker, för att det är som du säger, att jag tror nu Brentford kände att ja, det var inte som att allting satt i deras spel, och de kunde väl möjligtvis ha skapat lite mer lobb, åtminstone hålla i bollen lite längre stunder. Men jag tror de var ganska nöjda med, alltså, sin försvarsmässiga organisation ändå. Och så det där målet betyder väldigt mycket för Man City, och sen så rinner det bara på, och sen så blir det en bekväm seger i slutändan ändå. Och det gäller ju bara för Man City att fortsätta så här och hoppas att, att Arsenal schabblar till det till slut.
Up the Iron, som Pep sa på presskonferensen, och sprang iväg.
Precis, man har ju den här hängmatchen då på onsdag mot Crystal Palace. Den blir intressant.
De måste ju fortfarande vinna sin hängmatch, och de måste ju fortfarande vinna sina matcher. Det är det som är, och det räcker ju inte ens att vinna alla matcher nu i och med att Arsenal
måste ju tappa poäng.
Ja, och då har de Burnley hemma i nästa. Det ska väl inte gå, eller?
Burnley. Fråga Aston Villa, vi kommer till den. Jag vill ändå stanna kvar lite vid den här matchen, för att Brentford var bra, Frida, och de hade ju också en del att spela för. De är ju i Europajakt fortfarande, även om det är en bit upp nu då. De hade väl behövt ha de här tre poängen, åtminstone en poäng i den här matchen, för att ha en chans att haka på där. Men det är ju ett otroligt svårslaget Brentford-lag, det får vi ändå säga. Det dröjde ju en timme innan Doku gör det här målet och matchen liksom öppnar upp sig, och Det kunde ju mycket väl ha stått 1-0 till Brentford redan där. Igor Thiago har ju ett bra läge. Chade, det var ju en millimeterbrytning som gör att det inte blir en straff tidigare i matchen också.
Jag tycker att de kommer in bra bakom Man Citys backlinje, och det hänger säkert ihop med också att Kusenov inte spelade, så att Man City tappade ju rätt så mycket fart i backlinjen, och står man då högt så kan det bli farligt när man möter ett lag som Brentford, som är väldigt duktiga på att springa in bakom och fylla på med folk dessutom. Chade får ju bollen lite fel när han kommer i det läget där, när Nunes kliver in. Alltså han får bollen lite bakom sig, och det är det som gör att läget försvinner, eller att han inte får med sig straff då. Och sen så i andra halvleken så finns det ytterligare en situation där han tycker att han fälls precis när han ska dra till. Det är väl ett inspel från Igor Thiago, tror jag, om jag inte minns helt väl. Men där tycker jag ju att Chade fäller sig själv. Så att de kom nära, men de kom inte tillräckligt nära. Så ska man besegra Man City på bortaplan, så måste man vara effektiva. Och det var Brentford inte i slutändan.
De kan de fortfarande hamna i ett läge där de måste förlora mot Liverpool för att lösa Champions League? Eller har det tåget gått nu? För det finns ju ett sånt scenario, att de Villa vinner Europa League, så måste ju de sluta femma för att sjätte plats ska göra Champions League, vilket då kan ge ett scenario där det är bättre för lag att förlora i sista omgången. Men där är vi inte riktigt än.
Nej, just det. Det finns fortfarande ett sånt scenario ju.
Ja,
alltså. Inte minst med tanke på hur svaga Aston Villa ser ut just nu.
Vad gör de?
Ja. Jag tänkte ändå vi skulle ta oss från Manchester tillbaks till London och Fulham Bournemouth innan vi går dit. Därför att Bournemouth är ju på väg att kanske lösa det, Frida. Alltså vilken avslutning på säsongen, och fick en fråga här från Daniel Wikström som skrev: kommer Iraola ångra sig och stanna ifall Bournemouth tar Champions League-platsen? För de skulle kunna göra det, Frida.
Jag tycker lite synd om Marco Rose om det är så att Iraola skulle, ja, skulle ändra sig.
Ja,
de
har redan liksom ersatt honom.
Ja, alltså det tror jag inte kommer att hända, men absolut, alltså de är ju inne i en svit nu på 16 raka matcher utan förlust. Det är riktigt, riktigt bra. Alltså det är en av Europas bästa förlustfria sviter. Sen så var det ju en lite märklig match sett till att det blir två röda kort. Det är först Ryan Christie som blir utvisad efter en tackling på Castagne. Och då valde Raiola snabbt att plocka av Evan Nilsson, sätta in Tyler Adams, vilket var ett väldigt klokt beslut. Och så blir det ytterligare ett rött kort då på Joakim Andersson, så att helt plötsligt så har de lika många spelare på planen igen, och det gynnade definitivt Bournemouth. För jag tror att Fulham kommer att känna att det var en chans som kastades bort i och med Andersens utvisning. Ryan med mål igen. Jag vet inte vad man ska säga om honom. Vi har pratat om honom väldigt mycket. En av tonåringarna som har kommit in och bara tagit hela Premier League med storm. Så att det är mycket som är bra med Bournemouth. Och jag tror inte det kommer bli enkelt för Man City att åka dit i sista omgången. För att Bournemouth har mycket att spela för nu i och med Europaplatserna.
Det där är ju en nyckelmatch, och den där mycket väl ligan kan avgöra. Så man är som sagt absolut inte säker på att City löser Bournemouth i det här läget. Utifrån vad Bournemouth gör just nu, utifrån vad de också har att spela för. Det är mycket som går Arsenals väg, även i spelschema väg här nu.
Mm. Ja, det är det verkligen. Sen så är det ju centimeter, Joshua Kings ribbträff alldeles i slutet på matchen som liksom dundrar ner några decimeter ifrån strafflinjen är ju... Eller mållinjen är ju, ja, det är ju så nära som det kan bli, Frida, att det faktiskt blir kryss i den här matchen till slut. Fulham gör ju ändå en ganska bra match.
Absolut, men det som vi alltid säger att Fulham är också väldigt, väldigt upp och ner. Det, ja, just nu så är de ju kanske inte inne i sitt bästa flyt för säsongen. Vi får väl se också hur det blir med Marco Silva. Det är väldigt mycket som är oklart där kring hans position och hans framtid.
De är ju lite för bra för att bara oroa sig neråt. Lite för ojämna och dåliga för att behöva stressa uppåt. Det är väl känslan med Fulham. Och det är väl lite ungefär där vi väntar oss någon skulle vara också.
Mm. Ja, det jag blev lite... orolig ska jag inte säga, för det är inte så att jag ligger vaken på nätterna och oroar mig över Fulhams nästa säsong. Men om det nu är så att till exempel Silva försvinner, några spelare vi vet att nyckelspelare med utgående kontrakt, Wilson till exempel, det som jag nog ändå känner har varit Fulhams styrka den här säsongen är att de har varit ett ganska samspelt lag ändå, att när saker och ting har gått emot, när prestationerna inte har varit där, så har ändå alla kunnat falla tillbaks på roller och en hierarki och liksom ett system som alla känner till. Det har inte, den här paniken har aldrig uppstått, för man vet vad man ska göra, och man har ganska liksom till nästa match eller till nästa helg eller ett par helger bort kunnat komma upp i nivå igen. Att, och blir det för många för stor omsättning i sommar på spelare och kanske till och med på tränarposten, då är jag lite bekymrad över Fulham på lite längre sikt, kanske redan till nästa säsong faktiskt. De får se till att göra ett ganska perfekt, för truppen är inte superbra egentligen. Alltså det är inte så att truppen är en trupp som borde utmana på övre halvan. Jag tycker inte det. De har haft ett par spelare som har tagit kliv den här säsongen. Joshua King har kommit in och varit en frisk fläkt som junior liksom, och Harry Wilson gör sin bästa säsong, men där bakom är de saknar en striker, tycker jag tycker de saknar ett stabilt mittfält dessutom. Det finns duktiga spelare runt omkring, men det är inte ett lag som ska kunna utmana topp 8 egentligen. Och med lite omsättning på det så kan det ganska snabbt bli ett lag som får kriga runt nedflyttningsstrecket.
Absolut.
Är min farhåga när det gäller dem. Men jättespännande att se vad som händer med Bournemouth de här sista omgångarna. Det är ju snack om Crystal Palace för Iraola nu.
Vad ska han dit och göra?
Den utvecklingen är...
Ja, men alltså, vilket kap det hade varit för Crystal Palace.
Men varför ska han dit? Jag förstår inte. Alltså, absolut att Palace är en större klubb än Bournemouth, så kanske roligare att bo i London, men... Kom igen.
Men det kan ju vara så också att Iraola, det snackas ju förstås om Chelsea, alltså att han ska finnas med på deras lista. Samtidigt så tror jag att det är väldigt många tränare nu som tittar på Chelsea och tänker, nej, det är självmord att gå dit, alltså för ens karriär. Så att, ja, med tanke på det så är det kanske inte konstigt att det dyker upp andra klubbar kring Iraola, men jag studsade ju också till när jag såg att det var Crystal Palace som är en av dem, för att, ja, som sagt, jag håller Iraola väldigt, väldigt högt som tränare och tycker att han förtjänar ett ännu större jobb.
Så får man ju inte heller helt avfärda tanken på att han kanske hellre tar ett lite mer familjärt projekt, någonting som är lite mindre, där inte det är för stora krafter runt omkring som påverkar. Som du är i Chelsea, det är ju nästan en oöverskådlig organisation på många sätt. Vem är det som fattar besluten egentligen?
Todd.
Snarare hans affärspartner.
Egbali
är väl den som fattar besluten. Och det tror jag inte är en miljö som han varken hade passat i Iraola eller som jag tror han hade trivts i. Utan att känna honom såklart, men det finns ju någonting mer attraktivt utifrån de parametrarna med just Crystal Palace, att det är en mindre klubb, det är en mer familjär klubb där man kanske också får lite
det
mer
bara,
tid.
Ja, det är bara att jag trodde att anledningen till att han lämnade Bournemouth var för att han kände att han inte kunde ta det projektet längre än vad han har gjort. Just därför kan jag tycka att det är konstigt att kliva in i Crystal Palace, där han inte kommer, det är inte som att han kommer få en jättebudget att röra sig med. Nej. Så att, och jag menar, truppen som finns nu, den har ju en hel del, den lämnar en hel del att önska. De behöver ha in rätt så mycket spelare, så att just därför så var jag förvånad över att det ryktet.
Allt jag tänker på när jag hör ryktet om att Iraola överväger att gå till Palace, så tänker jag att ett steg uppåt i det här läget är en gammal Premier League-frälst vän som en gång i tiden tyckte att Michael Olise tog ett sidosteg när han gick från Palace till Bayern München. Det är allt jag kan tänka på i det här läget. Han får vatten på sin kvarn.
Palace are fucking massive. Vi tar oss därifrån då och till Liverpool. Du var där, Frida. Det som kickade igång den här Premier League-helgen var den blixtrande, sprakande föreställningen på Anfield. Herregud, vilken trött fotbollsmatch. Det började bra för Liverpool. Alltså, man inledde pikt, gör ett jättefint mål efter 6 minuter. Och sen så var det så bara, då var det killar. Då går vi och duschar då. Alltså, det är svårt att förstå vad det är som händer med Arne Slotts Liverpool just nu. Där man bara tappar intensiteten, man tappar fantasin, kreativiteten. Man står och tittar boll. Det är avslaget på både i huvudet och i kroppen, och bjuder in Chelsea i matchen igen, som tar över. Chelsea som är i urusel form, har en tränare som ingen känner. Ja, jag vet inte. Det var inte speciellt kul att titta på, och publiken buade efter slutsignalen. 1-1 slutade matchen.
Ja, jag har en bekant som jobbar för Liverpool, alltså ja, med sociala medier, press och ja, den typen av saker. Och
han brukar
nej, det gör han inte. Han brukar vara en väldigt bubblig person, alltså en väldigt glad och så här, men varje gång jag har träffat honom den här säsongen så har han bara sett blekare och blekare ut. Och inte enbart för att han är skaus, utan ja, han har helt enkelt sett mer och mer glädjelös ut. Och nu när jag frågade honom hur han mådde, så sa han, jag vill bara att den här säsongen ska ta slut. Ja. För att det är väl klart att det, liksom att det inte är lika roligt för spelarna och Arne Slott eller supportarna när det går dåligt för Liverpool, så är det inte kul för de andra som jobbar i klubben heller. Så att det här humöret har ju påverkat allt och alla, och det syns ju också på deras spel, och det här med att de inte kan, alltså, upprätthålla intensiteten i sitt spel över en hel match. Visst, de startar väldigt pikt. De första 15 minuterna är ju hur lovande som helst. Och sen så kommer Chelsea in i matchen eller hittar en öppning in i matchen. Och så är det som att Liverpools självförtroende bara störtdyker. Jag tyckte det var intressant ändå att McFarlane valde att spela med Kukurea lite längre fram, högre upp i planen. Det var ju han som var Chelseas största offensiva hot. Och han kom ju in där bakom Curtis Jones rätt så många gånger. Vilket också naturligtvis hänger ihop med att Curtis Jones inte är en högerback egentligen. Så att det skapade oreda i försvaret. Sen frisparken är, jag tycker att det pratas för lite om den frisparken faktiskt från Fernandes, för att den är väldigt, väldigt finurlig. Jag tror att alla förväntar sig att det ska bli ett inåtskruvat inlägg från en högerfotad spelare på det viset. Men att han då väljer den att slå rakt, absolut att man kan säga att Liverpools försvarare inte var med på den tillräckligt mycket, men samtidigt så riktigt, riktigt smart. Och ja, det gör ju att Chelsea kommer in i matchen och sen kan det gå lite hur som helst. Liverpool har väl, ja, de har ju x antal chanser där i andra halvleken, men det är som du säger, att det slutar med burop och att ingen egentligen verkar ha särskilt roligt just nu på Anfield.
Det hade varit bättre för Liverpool så att det är så här, vad ska man säga, grogrund för bra insatser om de faktiskt hade haft något att spela för. Det känns som att Champions League-platsen kommer de inte kunna tappa oavsett vad de håller på med. Och det har ju infunnit sig någon form av den här säsongen är slut, nu ska vi bara spela av den. Sen kan man ju tycka i en klubb som Liverpool ska finnas någon form av stolthet och driv och engagemang och visa att vi är på gång. Framförallt om det är så att Arne Slott ska träna den här klubben nästa säsong. Att visa att det här faktiskt är ett projekt att tro på. Sluta upp er runt oss. Vi kommer att göra det här mycket bättre nästa säsong. Det här var inte vad vi hade räknat med. Men det är ju inga sådana signaler de överhuvudtaget skickar just nu. Man bemödar sig inte ta en extra löpning. Man bemödar sig inte lägga ner en extra tacklingen eller extra pressen. Och då blir det ju så här. Två inte så bra fotbollslag som mötte varandra i den där matchen. Det kan man väl slå fast i alla fall. Och som båda har en del att fundera över till nästa säsong. Och det blir inte bättre av att någonstans i det som i ett drömscenario för Liverpool hade varit Mohamed Salahs avskedsföreställningar som vi hade fått se nu. Nu är han ju skadad, men finns väl ändå någon form av hopp att han ska komma tillbaka till någon match innan säsongen tar slut?
Ja, det finns. Man har slutat ju på hemmaplan då mot Brentford, tror jag, i sista omgången. Och då hoppas man väl både att Alisson Becker och Mohamed Salah ska vara tillbaks åtminstone för att kunna göra ett inhopp eller sådär. För det kan ju mycket väl vara Alissons sista match också. Mycket tydligt på det.
Men där då att Arne Slott mest bara skickar små pikar till Salah från presskonferenser snarare än att liksom ta tillfället i akt att på något sätt bygga honom på ett annat sätt. Bygga det här och bygga någon form av stämning och glädje runt det här och någon sorts tacksamhet. Jag tycker att det är en ganska liksom, dålig, jobbig stämning bara generellt i klubben just nu. Jag tycker inte att det egentligen behöver vara, även om det har varit en säsong som inte har gått som planerat.
Sen är han ju nederländare
också. Jo, absolut.
Så han kommer att säga vad han tycker och vara rak och ärlig. Så att det är bara så de är.
För Chelseas del då så innebär ju att Champions League-spel även i teorin är helt borta.
Just det.
Och ja, man skulle kunna haspla
de
till
sig. De kan väl hamna sexa då? Jag
tror inte det med dem.
Kan de inte det?
Det skulle inte vara första gången Patrik Syk har räknat bort någon teoretiskt innan det faktiskt är så.
Nej, det är inte teoretiskt kört än. De är 6 poäng bakom med 2 matcher kvar. Så att lätt blir det inte. Bournemouth behöver en poäng till för att hålla Chelsea bakom
sig. De lär inte spela Champions League nästa säsong, absolut. Men det kunde vi slå fast igen förra veckan.
Alltså rätt för en var rätt. Ja.
Men däremellan så har man ju då också såklart Brentford, Brighton och Bournemouth, the three bees. Så att det är väldigt lite tyder på att, och frågan är med de här nya ekonomiska reglerna för Chelsea, om det inte blir Champions League, vill man ens spela Europa League eller ännu värre?
Och då tror jag kommer börja vaska saker för att slippa Europa helt.
Grejen är ju så här att skulle de spela i någon Europa då får de ju bara spendera en viss procent utav sina intäkter. Men däremot ligger man utanför Europa, då får du spendera en högre andel av dina intäkter på spelarköp. Deras problem däremot är att de har den här villkorliga domen hängande över sig, vilket gör att missar de vissa finansiella mål så kommer de dessutom då få ett transferförbud. Inte den här sommaren och inte nästa vinter, men nästa sommar igen. Så att de sitter ju i en ganska knivig sits här. Så frågan är ifall det inte hade varit bättre för dem att faktiskt missa Europa helt.
Hade inte det ultimata slutet på säsongen varit att Chelsea försöker spela sig bort från Europa men misslyckas med det också och hamnar i Conference League?
Ja, Conference League hade ju varit det värsta. För att samma regler gäller ju även om du är Conference League eller Champions League med de här procenten.
Kanske de får Hammarby på besök istället för Djurgården. Det är så.
Vi konstaterar att det var ingen höjdarmatch på Anfield. Det var det väl kanske inte i Sunderland heller, Frida. 0-0 blev det mellan Sunderland och Manchester United, även om det kändes som att det var lite mer action där i alla fall. Angulos armbåge på Bruno Fernandes till exempel. Det var inte riktigt Victor Wembanyama på Jaden McDaniels från i natt, om ni inte har sett den. Det var en... Det var riktig armbåge det.
Hur lyckas man armbåga med Mamjama?
Nej, tvärtom.
Jag tänkte väl för att...
Ja, men, för att det går ju inte.
Men, nej, det var det jag menade. Det går väl inte.
Du har ju sett Victor Wembanyama på riktigt.
Jo, jag menar det.
Han är lång.
Men jag kan också tänka mig att han armbågar. Alltså...
Han armbågar någon. Ja, men det är ju ett extra långt baseballträ som kommer fara.
Men det gör han väl bara, han liksom sätter sig så här med liksom...
Kolla upp det. Det är otroligt. Tillbaks till Sunderland Manchester United. Ja, alltså Sunderland har ju såklart fejdat lite den här säsongen. De har ju gjort någonting som väldigt få förväntade sig inför, och de kommer placera sig på en position i tabellen som i alla fall jag inte hade förväntat mig. Och Manchester United, man har nått säsongens mål, man är klar för Champions League, man kommer ta den där tredje platsen. Det är inte så mycket mer som kan hända.
Är den teoretiskt klar?
Den är teoretiskt klar på alla sätt och vis.
Okay.
Så att det blev 0-0 här är väl kanske inte så förvånande, men det kändes ändå som det var mer needle i matchen än vad det kanske kan låta som.
Jag tror väl också framförallt, alltså Michael Carrick har ju i stort sett hållit fast vid samma startelva sen han kom in. Han har bara använt 21 spelare, och det är han, jag tror det är Leeds, Everton och Bournemouth som står på samma också. Så, och här väljer han att göra ett par förändringar, alltså Xerxes startar, Mason Mount startar bredvid Mainu, och det är väl inte omöjligt att tänka sig att det har med saken att göra, och kanske också indikerar då att Man United, visst, en bra startelva, men bredden finns kanske inte riktigt där. Och att det är någonting som behövs adresseras i sommar. Så jag tror väl att Sunderland, absolut, alltså en poäng är ju bra i det här skedet, men samtidigt så tror jag att de kommer känna att det var lite synd ändå att de inte fick med sig samtliga 3 poäng för att lägena fanns.
Vill ta upp en sak gällande United där och se vad ni känner om det. Jag tycker att det är ganska bizarrt att Bruno Fernandes vinner årets spelare.
Är det bizarrt?
Ja.
Varför?
Varför är det
för att, ja, jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare, ja. Men jag tycker att det är ganska konstigt utifrån vad som för sig går i toppen av tabellen att man inte liksom avvaktar in, och att typ Declan Rice skulle få det.
Du får komma ihåg också alltså vad det här är för pris. Alltså för det här är ju Football Writers.
Ja.
Alltså det är deras award. Och det skiljer sig, det finns ju ett annat pris för säsongens spelare. Alltså som
spelarna delar ut?
Ligan. Ja, men som delas ut av ligan. Alltså vad heter det? Players. Yeah, play of the season. Mm. Det är ju ett annat. Så att, det är ju inte som att... Jag tror kanske också att... Alltså det finns lite annorlunda kriterier kring det här priset. Alltså det behöver inte alltid vara så att... ja, det har bara varit, alltså sett över historiskt sett, alltså Jordan Henderson fick det exempelvis då det året när Liverpool vann ligan, och det är väl rätt så många som kanske hade hävdat att Jordan Henderson och Declan Rice har väl kanske haft lite liknande roll då, alltså i Liverpool respektive Arsenal. Sen samtidigt så alltså Ruben Dias vann ett år när jag definitivt tycker att det fanns andra kandidater, alltså som exempelvis De Bruyne som hade en fantastisk säsong det året, så att jag tycker väl inte att man ska Ja, alltså det har blivit en väldigt stor debatt kring det här och jag är förvånad över det, att det är så många som bryr sig. För att jag tycker själv att Bruno Fernandes har varit den bästa offensiva spelaren den här säsongen. Det är inte fel att han får det. Han har dessutom, han kommer väl slå det här assistrekordet också. Och det finns väldigt få spelare som honom, särskilt den här säsongen. Det har inte funnits jättemånga offensiva spelare som har stått ut på det sättet som han har stått ut. Jag tycker inte det är fel att han får det. Jag tycker väl snarare i så fall att David Raya är den som ligger närmast.
Den diskussionen köper jag helt och hållet. Det menar snarare är att absolut Bruno Fernandes har varit Manchester Uniteds bästa spelare, men det är Manchester United som efter halva säsongen låg i mitten av tabellen, absolut slutar på tredje plats nu. Bruno Fernandes har varit fenomenal, men jag tycker utifrån liksom hela ligaperspektivet så måste väl ändå lag som Tampa som det här är ju en evig diskussion, men jag tycker liksom nyckelspelare i lag som Tampa
det är inget
och är i toppen.
Ja, men det är inget kriterie heller för det här priset. Alltså det är så mycket annat som vägs in också. Det handlar också om hur man är utanför planen och vad man har för inflytande på själva ligan. Alltså det är en massa sånt som man ska ta i beaktning när man väljer ut den här spelaren. Jag fattar inte varför folk bryr sig så mycket. Så det är min
Patrik tycker om individuella priser i fotboll, så att det behöver vi inte liksom ta in.
Ja, precis.
Men uppenbarligen det blir ju alltid diskussioner. Jag känner ändå att jag tycker ändå att det är konstigt, absolut, att jag köper.
Ja, alltså det blir subjektiva, allting beror på hur man tolkar kriterier, vad man själv, vilka matcher man själv har sett, vilka situationer man själv har fokuserat på. Jag personligen tycker att David Raya har varit den här säsongens.
Jag röstade på David Raya, kan jag avslöja. För jag är med och röstar.
Helt, köper jag helt och hållet.
Jag tycker han har varit den här säsongens mest avgörande fotbollsspelare. Sen att målvakter inte är fotbollsspelare, det är en annan diskussion vi kan ha.
En sån här säsong så instämmer jag. David Raya,
David Raya har varit den mest utslagsgivande spelaren för sitt lag och då för det laget som förmodligen kommer vinna titeln. Så att, om jag skulle välja någon, men annars blir det väldigt konstigt och subjektivt och man har inte samma... Alla har inte sett allting, alla har inte analyserat alla situationer på samma sätt, alla har inte fokuserat på samma saker under en säsong. Så att det blir ju liksom så här, ditt urval och din kontext kommer ju skilja sig från nästa persons. Så att, det var det. Jag är inte speciellt... Bruno Fernandes har varit den bästa, i mitt tycke, fotbollsspelaren då, om vi räknar bort målvakter.
Han har skapat överlägset flest chanser också. Förutom då alla sina assist.
Och det beror på vad man då väger in i sin bedömning och sitt beslut.
Jag slängde upp det för en kul diskussion att ha. Så att,
absolut, visst. Fine.
Ja, men det var roligt liksom, alltså, så det blir som folkstorm för att alla tidningar och sajter, de har ju låtit sina skribenter då skriva en miljard i olika, att därför var Bruno Fernandes rätt vinnare, eller därför var det fel att ge priset till Bruno Fernandes, eller ingen borde vinna den här säsongen.
Det är, men det finns inte ingen borde vinna den här säsongen.
Ja, Michael Cox framvände. Vilket jag tyckte var rätt roligt. Men jag håller ju med dem också, att de offensiva spelarna har inte stått i centrum den här säsongen. Alltså Bruno Fernandes är ju, det är ju ett undantag då, förutom att det är klart att Erling Haaland har gjort en massa mål och Doku har haft fina perioder under säsongen. Men återigen, alltså Arsenal, det är inte många offensiva spelare som liksom har hållit i sin form sett över hela säsongen.
Deras bäst.
Och det är också därför de inte har sprungit iväg med den här ligatiteln tidigare. Annars hade de gjort det ju, för deras defensiv och ihop dem med David Raya är ju fullständigt fenomenal.
Det är ingen annan än typ Raya eller Rice som jag liksom känner så här, men det är verkligen.
Alltså Victor Gyökeres har ju gjort flest mål av dem, och det är ju ingen som nämner honom i den här konversationen.
Nej, han bara...
Vem då, sa du?
Victor Gyökeres.
Ja, Victor Gyökeres, ja. Den diskussionen är ju också helt bizarr, tycker jag. Alltså jag tycker det är bizarrt att säga att han, jag menar, att han har varit en flopp. Alltså det är ju fortfarande folk som hävdar det, just för att han inte har gjort mål mot, ja men, i de stora matcherna. Men då glömmer man ju också att det är ju de matcherna mot lag på undre halvan av tabellen som Arsenal har haft jobbigt för. Alltså tidigare säsonger, och där har han ju faktiskt levererat. Så att, men det är ju så här i dagens fotboll.
Han var bäst på plan mot Atletico Madrid, och det är väl kanske säsongens största match hittills. För...
Också en sån match som verkligen passade honom.
Absolut.
Där han bara skulle buffla runt och göra det jobbigt.
Jag tror han kommer trivas i Champions League-finalen dessutom. För det tror jag att... det tror jag den spelaren som PSG kommer ha tuffast med. Det är Viktor Gyökeres som bara kör.
Så länge du är liksom den bästa målskytten i liksom interna skytteligan i ett lag som leder ligan, då kan du inte säga att du har varit en flopp.
Nej.
Ja, du kan säga det ifall det skulle vara så att du är den bästa målskytten samtidigt som du har spridit interna stridigheter och liksom byggt grupperingar
Kylian Mbappé.
Sen håller jag fast vid att det är Haalands fel, allt detta. Alltså Haaland har varit för bra sedan han kom till Premier League. Han har slagit så många rekord att vi har börjat tro att det är så man ska göra när man värvas till en storklubb i Premier League. Alltså han är ju ett undantag, ett massivt undantag. Och det måste vi komma ihåg. Det finns inte många som honom.
Men man kan inte sätta förväntningar på att han ska göra 30 mål sin första säsong bara för att han gjorde det i Sporting. Jag tycker att Viktor Gyökeres har gjort en fullt godkänd första säsong i Arsenal.
Ja, tog lite tid för honom att komma in i det, men så är det ju. Man ska akklimatisera sig och han kommer säkert vara ännu mer bekväm.
Och när har han levlat upp? Säsong. Han har levlat upp när det är semifinaler i Champions League. Han har levlat upp när det är de viktiga matcherna i slutspurten av ligan. Det är precis vad de behöver.
Vet ni vilka,
och spelarna runt om.
Vet ni vilka som inte har levlat upp senaste tiden i ligaspelet, men däremot
ska vi testa om Villa till slut?
Ja, nu ska vi prata det lilla Claret and Blue-derbyt, nämligen det mellan Burnley och Aston Villa. 2-2 till slut, Frida. Det var många kryss den här helgen. Det här var inte ett kryss jag såg framför mig. Jag tänkte att det här ska, alltså Burnley är helt avhakade. Det är ligans sämsta lag. Aston Villa har ändå, de har ändå löst den här Europa League-finalen nu. Nu kommer de väl slappna av och spela runt lite grann, spela ut igen. Men nej, det såg precis så där krampaktigt och trött ut. Som du har gjort den senaste tiden för Aston Villa igen, och de får ju jaga i kapp det här krysset verkligen, och Burnley kunde gjort fler mål än de här två.
Ja, sen var det väl på tal om det här med urladdning som jag använde 58 gånger kring matchen mellan West Ham och Arsenal, så var det nog en himla urladdning för dem när de mötte Nottingham Forest. De var ju jättebra i den matchen. Alltså Forest hade ju inte en chans. Så att det kan väl ha varit så att de tog ut sin energi rätt mycket i just det mötet, och gör ju också en del förändringar. Eller Ross Barkley kommer in. Lindelöf får behålla sin plats på mittfältet. Det var lite så här, det var nästan som att Unai Emery såg Arteta sätta Miles Lewis-Skelly på centralt mittfält och tänkte, ja, men ska inte jag också göra någonting liknande? Och så in med Lindelöf där. Det är ju, han har gjort det rätt bra.
Jag tänker på landslaget när jag ser det där. Vi hade inte...
Det är helt
vi sak, vi sak. Vi
men vi har inga mittbackar.
Ju en bollvinnare. Ja, men vi har inga mittbackar heller.
Ja, men då får ju Hien och Lagerbjälke stå i mitten.
Ja, precis.
Bara för att trycka in Lindelöf på centralt mittfält. Ja, jag vet inte. Kanske. Det är ju alltid bra.
Lukas Berberg har framför. Ja. Så att de kan få spela lite mer på sina naturliga
positioner. Och så hoppas på att Starfelt kommer tillbaka i tid. För då har du ett okej mittbacksuppsättning.
Då går det ju. Ja, det är sant. Ja. Men beroende på om man vill spela emot med tre back eller.
Jag är absolut inte emot.
Jag är inte emot om Graham Potter skulle flytta upp.
I och med att Jesper Wigren. Karlström är i mina landslagets starta elver när man ska ta ut sådana, och den enkla anledningen är att han är den enda defensiva mittfältare de har tillgänglig. Så är det väl.
Ja, eftersom Jens Kajust aldrig blommade ut till det vi hade hoppats.
Och Erik Smith aldrig kan vara frisk i en landslagssamling. Det är också en annan.
Dessutom det.
Det väntar man ju på.
Ja, 2-2 i alla fall, och Aston Villa har ju halkat ner. Sen är det klart att de har ju haft det där försprånget att använda sig av, och man är ju fortfarande i en bra position att ta en Champions League-plats via tabellplacering också. Men så har man ju det här Europa League-finalen att se fram emot, där man ju såklart kommer kliva in och vara favoriter. Unai Emery vinner ju nämligen nästan alltid Europa League.
Jag är sanslös, alltså vad han gillar den kuppen.
Ja, det är också, jag vet inte om ni såg den här statistiken, men det är alltså, han har ju då vunnit Europa League med Sevilla, med Villa i namnet.
Villarreal.
Och nu Aston Villa. De tre klubbarna med Villa i namnet. Och han kan då vinna Europa League med samtliga.
Är det någon annan kvar då? Än om vi glömmer?
Nej. Vadå? Eller vad?
En klubb med villa i namnet. Jaha. Som om man nu ska göra den här FM-saven och vinna Europa League med alla klubbar med villa i namnet. Jag tror inte att det finns någon mer.
Sevilla, Villarreal.
Mm. Aston Villa. Aston Villa.
Aston Villa.
Aston Villa,
ja.
Jag vet inte. Men Freiburg borde de ju ta i finalen.
Det borde de ju verkligen
om de spelar på sin högsta nivå.
Ja, men då kommer de vara laddade, tror jag. Och har förhoppningsvis fått vila lite grann. För det är ju det att de har ju sett verkligen tröttkörda ut av den här.
Men de kan ju ändå inte släppa på mötet med Liverpool. De måste ju ändå ta det på allvar, just sett till att man måste se till att ändå hamna på en av de platserna utifall att man råkar förlora Europa League-finalen då. Mm. Annars kan det ju hända att man hamnar utan någonting.
Framförallt måste de landa femma för ligans skull.
Mm. Eller utan någonting kan de väl inte, för att Brighton står väl på 53 poäng och de på 59, så att det är ändå ett rätt stort avstånd. Men ja, man vet aldrig.
Aston Villa Liverpool 21:00 på fredag. Det är också en jävla tid för den matchen, men där är det. Det kommer bli dramatiskt, och det är ju två formsvaga tröttkörda lag som...
Tror du det kommer bli dramatiskt? Jag tror att det här ska bli riktigt avslaget.
Jag gillar
båda lagen behöver få med sig någonting från den. Och det är fredag kväll, det är i Birmingham.
Det känns som att även om vi tänker att båda lagen behöver få med sig någonting, så verkar båda lagen vara invaggade och falsk säkert att de egentligen inte behöver det.
Nej, så är det. Det är
lite den känslan jag får. Ja, jag hoppas att jag har fel.
Vi hade några ytterligare kryssmatcher ju att rapportera om, bland annat Crystal Palace Everton 2-2. Jättefint med mål av Beto, tyckte jag.
Alltså, han är bra.
Han är bra.
Verkligen. Han har underskattad, skulle jag säga.
Verkligen växlat upp den här säsongen, och James Tarkowski också, trotjänaren.
Jag skulle precis säga att jag tycker att Everton försvarsmässigt har sett väldigt svajigt ut på sistone. Jag tycker att de målen man släpper in också det är svagt faktiskt.
Ja.
Mateta
kommer in igen från bänken och räddar poäng åt Crystal Palace. Vad ska hända med honom i sommar egentligen?
Han skulle inte ens ha varit här fortfarande. Så att,
nej, precis.
Det är ju frågan, va? Det beror väl säkert på också vem det är som tränar Crystal Palace i sommar. Vi får väl se hur det slutar alltihopa. Men Everton har ju fortfarande chansen på en Europaplats, även om gapet är rätt så stort nu. Fyra poäng. Så att det krävs ju ändå en hel del.
Ja, men det var inte den de skulle ta. Sjätteplatsen,
det beror, ju på vilken som blir Champions League-plats. De kommer ju sluta utanför Champions League.
Ja, just det. Det är det som är kruxet. Ja.
Det är det som är hela grejen med David Moyes Everton.
Men det är nästan, bättre att hamna utanför Champions League. Jag fattar att det är den största klubblagsturneringen. Man får mest pengar för det också. Men titta nu på Crystal Palace, som kan gå och ta en titel här snart, eller en buckla. Jag vet inte. Det känns som att, och det är ganska roliga resor också för bortasupportarna. Alltså EU:s Conference League och Europa League kommer till många trevliga platser i Italien och Alpa det är Portugal. Och...
Monetärt tror jag det är bättre att gå till final i Conference League än att liksom åka ur i gruppspelet i Champions League.
Det är inte jag säker på.
Det är absolut inte jag säker på att det är.
Om man vinner hela turneringen.
Jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt, men det känns spontant som att du borde ge en herrans massa mer pengar att spela
Champions League. Fler matcher.
Men det är ganska stor skillnad i prispengar
absolut,
på de olika stadierna i ligan. Alltså.
Men om du åker ur i gruppspelet.
Alltså i ligafasen.
I ligafasen.
Jag skulle säga att det beror helt på då hur du åker ur ligafasen. Alltså de går igenom liksom 8 torsk och åker ur ligafasen. Kanske då, nu killgissar jag. Men jag är ganska säker på att det är enorma skillnader i intäkter
jag,
på de här ligorna.
Jag killgissar aldrig, så jag kommer undanbe mig från att svara. Jag vet inte.
En sak vet jag, det är jag hoppas att Rayo tar hem det i alla fall, det kan jag säga. Det är otroligt att Rayo ska spela en Europa-final.
Nottingham Forest, Newcastle 1-1, även kryss där då. Nottingham Forest har ju säkrat kontraktet. till nästa säsong efter en del om och med Elliot Anderson med ett viktigt mål på slutet. Se vad han gör nästa säsong också. Det är ju en sån här spelare som jag tror kommer spela Manchester United. Blir det Manchester City? Manchester City? Manchester eller? United? Ja, något utav det tror jag det blir. Så kommer väl Bayern München in och nyper honom istället.
PSG.
Det har ju varit prat om Bayern München och Elliot Anderson.
Ja, tror jag att Newcastle hade önskat att han fortfarande tillhörde dem. Mm. Det är ju verkligen en av de spelarna som har fått utveckling på sin, på sin utveckling. Och han har ju haft det tufft också, ska man komma ihåg. Jag menar, hans mamma begravdes 48 timmar innan han drog in det där målet. Så att han har haft en väldigt tuff vår på det personliga planet. Men också en väldigt bra säsong, allt som allt. Och jag tror att det är väldigt goda chanser att han startar bredvid Declan Rice för England i sommar.
Inte oförtjänt. Det tror inte det är många som hade tyckt. Och så Brighton då, som ju också är med och nosar upp i toppen, slog Wolves med 3-0, precis som man ska göra om man har något att spela för det här skedet på säsongen. Då ska man vinna mot Wolves med 3-0. Hinchelwood mål i första minuten, då kände man att ja, Brighton kommer vinna det här. Och så var det med det.
Det värsta med den är ju såklart Mittomas skada. Att han...
Ja, inte för Sverige.
Nej.
Ja, för mig. För personligen.
Nej, ja, men nu får du bestämma. Du får välja ett lag när de...
Jag har bestämt mig sedan länge. Jag har bestämt mig sedan länge. Men alltså, Mittoma där, vi får väl se hur det blir. Men det lät ju inte bra på förbundskapten Moria så där, som var lite orolig över exakt hans status. För det är ju en spelare man verkligen hade velat ha fit for fight till VM. Mm. Så att det är väldigt tungt att han...
Vad är det för skada på honom?
Jag har inte... hamstring-variant.
Okay.
Så är det lite oklart exakt hur...
Men då kan han ju ändå, även om han kanske då missar Sverige, så kanske han...
Ja, eller snarare att han missar Nederländerna, Tunisien och är redo för Sverige.
Ja, precis, just det. Vara. Vi har Japan i sista grusutmatchen. Så är det.
Mm. Men ni har ju en annan spelare i så fall som slog till med ett satans mål i söndags.
Det är en cykelspark alltså.
Maeda. Alltså jag skrek rakt ut för att den cykelsparken var... Den var så otroligt vacker sett till hur den bara glider in i krysset. Omöjligt för målvakten att nå. Det var inget dåligt... Inget dåligt avslut. Vi pratar alltså om Celtic mot Rangers, som Celtic vann med 3-1. Nygren gjorde en bra match också.
Vänster wingback får ni vara i landslaget, Maeda.
Intressant, ja.
Ja,
ja den är faktiskt... alltså det japanska landslaget. Jag tror att Japan har en bra chans att göra någonting. Men det är klart att då behöver man en spelare som Mittoma i form och vara den där... X-faktorn.
Fördelen är väl att de har ganska mycket just alltså offensiva spelare som håller en bra nivå, som är ungefär på samma nivå du kan plocka in, så att det är ju inte något att, alltså spelet kollapsar ju inte för att Mittoma saknas, men det är en spelare som har en X-faktor som hade varit bra att ha, så är det.
Alltså jag vill ju sätta dem som gruppetta, men sen tänker jag mig att det skulle inte förvåna mig om i match nummer 2 efter en seger så byter de hela laget som de gjorde i Qatar. Man vet aldrig om de tar till med något sånt helt vansinnigt. Så just därför alltså, blir det kanske 2 ändå, men att de kommer göra en bra turnering.
Jag tror inte jag varit så arg över en fotbollsmatch och en laguttagning som den Costa Rica-matchen. Alltså man kokade.
De slår
Tyskland och känner, nu roterar vi bort hela laget för att vi ska vara utvilade inför Spanien i sista matchen. Och
det
de lyckas
dock
med det, för de slår ju Spanien.
Ja. Men det är precis sådana grejer som gör att jag kanske ändå drar mig för att sätta Japan över oss. Men jag tror definitivt att det är en dark horse.
Det är klassiker.
Ikväll är det Tottenham Leeds. Vi får väl se vad som händer där. Vi har ju också inlett kvalet upp till Premier League. Det var ju inte mycket att hänga granen du, Frida.
Nej, Spygate var ju det roligaste.
Spygate var roligt, ja. Ja. Southampton har spionerat på Middlesbrough. Och på flera under säsongen. Det är väl en ganska omfattande verksamhet som de har ägnat sig åt, vad det verkar. Sen vill han ju inte svara på frågor om det, och det är inte så att det var, alltså när Spygate 1 hände, när det var Bielsa, då bröstade han ju ändå den.
Han skötte det bra.
Ja, precis. Det här kommer någon pressnisse och liksom ska eskortera tränaren ut från presskonferensen när frågorna blir för svåra och så vidare. För att någon har stått och med en kikare på en golfbana, eller vad är det? Det är någon golfbana som har översikt över.
De första rapporterna löd ju att han hade legat i buskarna, och det lät ju betydligt mer spännande än att den här snubben då hade stått på en golfbana och tittat in. Jag tycker ju det är rätt så roligt att engelsmännen, de blir ju så upprörda över sånt här. Alltså spionage är ju typ det värsta de vet i fotboll. Vi har ju en liten annorlunda bild, vi från Sverige. Vi tycker ju nästan att det är okej att göra det, så länge det görs på det sättet att man står och kikar in från en golfbana. Det blir ju lite annorlunda när, ja men som var det Kanadas damlandslag som filmade genom, vad heter det? Sådana man kör upp i luften med.
Ja, drönare.
Ja, det är nästa nivå. Jag kan ju tycka att det är lite roligt sånt här, att man ändå försöker få fram vad Middlesbrough ska spela för system. But,
det jag undrar då är, vad gjorde de med den här datan de fick fram med tanke på hur de såg ut mot Middlesbrough i den här matchen?
Ja, ju,
alltså, man lider med Kim Hellberg, att vad ska han göra när de är så överlägsna som de är? Helt bara dominerar fullkomligt, men kan inte göra mål. Och det har varit hela melodin den här säsongen för dem.
Och nu är väl Southampton också snäppet större favoriter, eftersom att de får spela på hemmaplan i nästa möte, så vi får se hur det går för honom. Men en av Middlesbroughs styrkor har ju varit att de kan spela på väldigt många olika sätt. Så det var väl kanske anledningen då till att den här snubben då tänkte att han skulle försöka ta sig en titt på träningen. Ska tilläggas också att det står med i regelverket efter den här Spygate med Leeds, att man får inte lov att spionera på en motståndares träning. Så det är inskrivet alltså i regelverket boken, vilket gör att Southampton då riskerar böter, och det blir nog rätt så komplicerat om det är Southampton som går vidare till finalen också på Wembley, för att det kommer det bli ännu mer snack om vad för typ av straff de ska få för det här.
Vi ska ta och kasta in lite frågor innan vi avslutar för idag. Ledley Kings knä skriver: mest av allt intresserad av att höra era åsikter kring Jefferson Lermas inhopp sista 15 i matchen mot Everton.
Okej.
Okay. alltså, jag tror att de inte vill att vi ska prata om Arsenal. vad som
Jaha.
Helst.
Okej.
Okay. Jag tror att det är en så kallad trollfråga. Men
det finns en risk när det
är just dem.
Ja, ja, vad säger du? Jefferson Lerma, jag gick in och gjorde sitt jobb.
Ja, han vann sina tacklingar, typ.
Joakim Linde Fanpage skriver: vilket läkarteam har gjort sämst säsong? Tottenham, där alla spelare ligger i sjukstugan, eller Real Madrid, där man tar fel på vilket ben spelarna har ont i?
Men var det sant? Gick inte Mbappé gick väl ut och dementerade att det inte var så.
Sen så här, jag hade också dementerat om det hade hänt, för att det får ju honom framstå som dum i huvudet, men det var ändå så pass trovärdiga källor från olika håll och kanter som alla rapporterade samma sak. De diagnostiserade först fel knä på Kylian Mbappé. Och det är ju bekräftat någorlunda att han kommer ju inte överens med liksom Real Madrid läkarteam. Det är en jättesvår fråga faktiskt. De är ju så här kollapsat på olika sätt, skulle jag säga.
Men jag bara tänker när man ligger i en sån röntgen, alltså en sån MR-röntgen. Då får man ju liksom en grej runt hela, alltså runt båda benen. Så jag tycker väl inte att, alltså det är inte säkert att Mbappé skulle ha upptäckt att det var fel ben de tittade på. Alltså jag tycker inte han framstår som dum i huvudet i det här alls, även om det är så att de har tittat på fel ben. Det var därför jag liksom tog honom på
honom. Du menar så?
Ja, att det inte är hans fel. Men jag vet inte.
Man kan väl säga att inget av läkarteamen går ifrån den här säsongen med högsta betyg i utvärderingen. Så är det ju.
Nej, det kan vi slå fast. Men lite svaga på olika sätt kanske.
Sasha skriver så här: kan ni vinkla om hela VAR-kaoset? Diskutera lite om hur VAR just gjorde ett misstag som räddade Tottenham och relegerade West Ham.
Jag tänkte på det också, att det här var ju så här, det är ju inte bara en titelstrid som avgörs, utan det kan vara West Hams existens i Premier League. Det kan vara West Hams existens som klubb på sikt, beroende på vad som sker ifall de skulle åka ur. Det är miljarder på spel, det är otroligt mycket på spel i det där lilla, lilla domslutet. Kan ha varit det.
Mm. Måste,
just 99, nu är det de och Tottenham det står mellan.
99% av Tottenham-supporterna satt säkert och hoppades på ett kryss. För så mycket vill de att Arsenal inte vinner ligan. Det tror jag verkligen.
Ja, det tror jag.
Det är såklart definitivt viktigt att hänga kvar.
Jo, men ett kryss tar de ju att West Ham tappar poäng bara.
Ja, alltså, och Tottenham har det ju fortfarande egna händer då ju. Man har målskillnaden upp på West Ham och man har ju en match mindre spelad. Ja. Så att man kan ju lösa det på helt egen hand mot ett avslaget, förhoppningsvis då för Tottenhams del, Leeds ikväll.
Jag undrar också, alltså just det här vi öppnade med, att vi pratade om med uppförande och ja, att det är många som hackar på Arsenal, alltså vad de gör, alltså hur de firar sina segrar och så vidare. Jag undrar om det är någonting som kommer förändras om det är så att de vinner den här titeln. Alltså om det är så att ja, men hela diskussionen kring Arsenal kommer att bli men lite mindre laddad. För just nu är det ju för att de har fallit på målsnöret 3 år i rad. Så att det blir ju enkelt då att hävda att ja, men ni firade för mycket, var det därför ni tappade fokus eller vad som helst. Jag tycker bara det ska bli intressant att se om det blir någon skillnad på hela snacket kring Arsenal. För just nu så, alltså, Arsenal måste ju känna att alla hatar dem, och så är det ju lite grann också. Det är inte många som sitter och har varma känslor mot Arsenal. Och det är väl också för att den här säsongen har präglats också av rätt så mycket gruff och fasta situationer och inte alltid särskilt vackert spel.
Mm. Michel Sundell skriver: i vilken serie spelas West Ham Millwall nästa säsong?
Ja, men det är det som är grejen.
Championship. Tänk om Millwall skulle gå upp och West Ham åka ur.
Mm, det vore ju... jag tror det är så många som hade tyckt att det var rätt skönt på FA. Om det var så att de fortfarande låg i olika divisioner. Men det kommer gå hett till.
Londonpolisen tror jag framförallt hade tyckt att det var att föredra, att de fortsatt spelade i olika ligor.
Det var det jag tänkte också på, alla de här Arsenal-supportarna som hade skaffat biljetter på andra sektioner till den här matchen. Mm. Alltså, det finns inte många arenor som jag hade undvikit att göra det på, som London Stadium, just för att jag vet att West Ham-supportarna, de tar saker i egna händer. Alltså, de är inte de som ser en Arsenal-supporter som firar ett mål bland hemmafansen och tänker att ja, men vi släpper väl det och går vidare. När jag skulle ta hissen ner från pressläktaren, för man måste göra det på London Stadium, då fick jag dela hiss med 10 poliser som hade gripit typ 6 män och hade dem i handfängsel. Och jag bara tänkte, ja.
Stor hiss. Ja, verkligen.
Ja, den är ganska stor faktiskt. Men jag var också intryckt i ett hörn. Men det gick hett till där också. Mm.
Ja.
På läktaren.
Ja, och då vet man ju att när det gäller just Millwall och West Ham så är det ju mer explosivt än i något annat sammanhang. De har ju inte mötts många gånger heller de senaste 15-20 åren. Så att det gör ju också att det finns ett visst uppdämt. Det är de här värsta rivalmötena, om de händer väldigt ofta på en säsong, då tenderar det ju att liksom vattnas ur lite grann, att de här värsta elementen liksom försvinner. För så jävla roligt är det inte att tända eld på sin egen arena liksom 2 gånger per säsong. Men händer det en gång vart 15:e år,
kan man ha råd med det.
Ja, herregud. Ja, vi får se. Det är väl playoff-match ikväll, va?
Mm.
Och imorgon. Vi får se ifall Millwall kan steppa upp på hemmaplan då. Få med sig 0-0 borta är väl bra. För Kim Hellbergs del så handlar det nu om att försöka få med sig något på bortaplan mot Southampton. Jag tror det blir svårt. Men, den som lever får se. Hörde ni, imorgon så blir det Sillypodd igen. Därför att det är kort vecka och så vidare. Då kan vi väl säga någonting kanske om den här Tottenham. Då vet vi ju hur det har gått för Tottenham där. Då har vi lite mer att gå på när det gäller nedflyttningsstriden. För vinner Tottenham ikväll, då ser det ju riktigt, riktigt mörkt ut.
Ska vi gått oss mer internstridigheterna i Real Madrid också? För det Valverde och Tchouameni hann ju bråka igen efter att vi spelade in Sillypodden förra veckan.
De gjorde ju det. Och Valverde hamnade på sjukhus och allting. Och ja, det är
fullt. Mbappé verkar vara i Frankrike nu. För att de såg ju där på den bilden han la upp och när han tittade på matchen igår, ja, att det här var ju Bein Sports. De har inte rättigheter för La Liga i Spanien, så han har ju lämnat landet. Sägs att han gjorde det efter att han då fått reda på att han skulle bli bänkad i klassikot och då plötsligt fått en känning 5 minuter in på den träningen och sen åkt till Frankrike.
Garvandes hela vägen.
Ja, precis. Det var ju då också. Ja, det är... Vilken klubb.
Ja, ratta in det om ni är nyfikna. Annars så hörs vi om en vecka igen med Sportbladets Premier League-podd. Då börjar vi närma oss slutet. Mm, så är det. Ha det fint. Vi hörs.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.